Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Internet är heta linjen för datorer.
Här är ett exempel som kan bli verklighet i framtiden.
World Wide Web.
Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Efter att ha infört våra svenska tecken Å, Ä, Ö i e-posten, dragit igång Swipnet och försett svenska tidningar med e-postadresser har Patrik Paff Fältström levt ett kringresande liv. USAs, Sveriges och Estlands regeringar tillhör de som tagit hjälp av matematiken med manen. Internetmuseums Jörgen Löwenfelt har träffat honom.
Patrik Fältström, yeah. För ett tag sedan blev du kallad för Sveriges inofficiella IT-minister i en artikel som jag läste. Hur kändes det?
Ja, det är väl, ja, man får ju alltid vara smickrad när folk säger saker som inte är explicit dåligt. Men å andra sidan är det väl som så att det är också lite frustrerande, för folk lyssnar väl lika lite på mig som de lyssnar på en minister.
Men tycker du att det är lite rättvisande jämförelse på något sätt?
Nej, det är det inte. För att det är väl mer rättvist i så fall att säga att jag är en lobbyist som försöker argumentera för att internet ska vara öppet och fungera och någonting som vi ska använda för allting i framtiden. Sen mycket mer en minister som faktiskt har ansvar. Jag menar, jag kan ju bara tycka saker och det är väldigt praktiskt.
Men du har hjälpt några ministrar?
Ja, det har jag gjort. Dels har jag jobbat en del åt amerikanska regeringen, men framförallt mellan 2003 och 2011 så hjälpte jag tre stycken statsråd i Sverige som just hade portföljen IT-politik.
Men hur kan ett sånt jobb se ut för dig? Vad är det du gör i det?
Ja, det var ju väldigt olika. Det är ju upp till varje statsråd. Alltså alla statsråd har ofta grupper och inte bara individer. Utan jag var ju en medlem i en grupp som statsråden använde. Och det är ju upp till varje statsråd med varandra som rådgivare eller samtalspartner eller någonting. Så att de tre statsråden, Ulrika Messing, Åsa Torstensson och Anna-Karin Hatt, använde ju de här olika rådgivande grupperna och hade på olika sätt. Där Ulrika Messing, som var den första som jag hjälpte, var väldigt mycket hands-on och vi hade ett kansli också på Näringsdepartementet och hon gav explicit uppgifter till oss att faktiskt skriva dokument som vi också gjorde. Medan däremot Åsa Torstensson och Anna-Karin Hatt var ju mera som en samtalspartner som man diskuterade med.
Vad kan det vara för ämnen som de vill?
Det kan ju vara allt ifrån att det kommer frågor i riksdagen som de vill ha synpunkter på. Liksom. Vad är det, hur skulle du svara om du var minister? Precis som du pratade om. Men sen kan det också vara aktuella frågor eller utredningar eller där de explicit vill. Liksom, kan inte du liksom läsa igenom den här saken som är ute på remiss? Kan du liksom tycka till om det här? Och då känner man då som en explicit rådgivare eller med sig i en sån grupp, då känner man lite mer ansvar att man faktiskt måste läsa den där 350 000 sidor långa, jättetråkiga pappersbunten bara för att liksom komma med synpunkter.
Hur ofta har de lyssnat på dig i detta?
Alldeles för lite.
Tycker du det?
Ja, det tycker man väl alltid. Nej, men det är väl, jag tror tyvärr att det är en del saker jag har ju naturligtvis tycker att jag har lyckats med. Men sen är det vissa saker som jag tycker är lite ledsamt att när man ändå tycker efterhand att man hade rätt. Å andra sidan klandrar jag mig själv då också, för uppenbarligen lyckades jag inte sälja mina argument eftersom det var andra som hade andra åsikter.
Så vad är det för, det låter som att det är något speciellt ämne?
Ta till exempel bredbandsutbyggnaden, att det är viktigt att just svartfiber, som det heter, alltså den oförädlade passiva infrastrukturen, ska vara tillgänglig på lika villkor, precis på samma sätt som kopparnätet var. Och det är någonting som vi inte har i Sverige, och det tror jag kommer bli väldigt, väldigt dyrt för Sverige och negativt för samhället. Och jag tycker att vi ser tendenser till att det är en av anledningarna till att Sverige faller tillbaka i bredbandsstatistiken i världen.
Jag förstår att du har ju inte bara jobbat i Sverige och liksom mot svenskarna. Liksom, utan ibland så blir du inringd, vad jag förstår. till exempel Estland 2007 var det, va?
Ja,
då fick du ett samtal. Liksom.
Ja, eller så här, snarare var det som så att det var ett möte i Tallinn där jag och en del andra människor råkade vara. Och sen var det de här attackerna och kom, och då var det...
För den som inte minns, vad var det för typ av
attacker? Ja, vad som hände var helt enkelt att det var överbelastningsattacker mot diverse olika media och offentlig verksamhet i i Estland. Mm. Vad som då hände var att vi var några stycken som, eller rättare sagt, det var en internetkonferens i Tallinn. Det var väldigt, väldigt praktiskt. Och då var det helt enkelt så att CERTen i Estland tog kontakt med vissa personer som var med på den här konferensen. Och då några av oss, en delmängd av oss, jag tror det var 6-7 stycken, åkte till CERTen och helt enkelt hjälpte till att diskutera med dem och kom med stöd om hur de skulle arbeta. Och då var det en av oss använde våra kontakter i sin tur runt omkring i världen för att få hjälp. För det normala annars är det som så att man är attackerad och man behöver hjälp utifrån, så gäller det tyvärr både då och nu att man som individer kände, inte bara som organisation. Så att när de bad om hjälp så kunde det, beroende på att vi som individer som var där var kända, så kunde andra i världen lita på att det faktiskt var CERTen i Estland som i det här fallet behövde hjälp. Så att vi hjälpte helt enkelt till att få dem in i det liksom internationella, ska man säga, nätverket av folk som arbetar med internetsäkerhet.
Var ni till hjälp också i praktiken?
Ja, men det ska naturligtvis, Estland ska ju svara på det, men jag har i varje fall blivit tackad av Estlands president till och med, liksom, vilket känns lite generande, men uppenbarligen så var det ju någonting. Mm. Men jag tycker att alla vi som var där var ju liksom hjälpte till på vårt sätt.
Det låter ju lite som att man får lite så här James Bond-vibbar. Liksom. Här ringer en regering och bara, typ, Patrick, we need you. Liksom. Alltså, är det så det fungerar?
Nej, men man kan väl säga att jag har ju haft turen då och sedan mitten på 80-talet att arbeta med extremt duktiga människor och alltid varit i olika grupper som har byggt upp internet och gjort väldigt mycket nya saker som ingen annan har gjort. Och redan sedan 80-talet då, när vi byggde Sunet från början, så har ju målet för mig och framförallt vara dels att bygga ett väldigt robust och stabilt internetaccess. Det vill säga, inom säkerhetsfrågan så jobbar jag inte så mycket med kryptering och liksom hemligheter, utan mera robust funktionalitet. Och sen dessutom så var det alltid så att de andra teknikerna ville inte riktigt prata med andra och förklara vad vi höll på med, så att de puffade fram mig hela tiden. Så att jag lyckades då dels arbeta med robusthet och också förklara för andra väldigt mycket varför robusthet är viktigt. Och då blev det liksom på min lott och jag blev intresserad av det, vilket gjorde att till exempel valresultatet 94 när Skatteverket kontaktade Swipnet och frågade liksom, kan ni hjälpa till, så behövde de i sin tur individer som hjälpte till att distribuera valresultaten på valnatten, och då ringde de i sin tur mig och några andra, så att vi var en liten grupp på 5 personer där också.
Så det ena har lett till det andra, men jag tänkte att vi skulle börja med det allra från början egentligen.
Ja. Ja.
Att du slutade gymnasiet.
Ja, just det, precis. Jag slutade gymnasiet. Ja,
vem är du då? Liksom? Vad har du för drömmar då?
Ja, då visste jag absolut inte vad jag skulle göra, utan jag hoppades att jag skulle få någon typ av jobb eller plugga eller någonting. Och jag var duktig i skolan, men inte duktigast, och visste inte vad jag skulle komma in. Jag visste inte vad jag skulle jobba, jag visste ingenting. Och så kom jag in då, på den tiden gjorde mig lumpen. Så att jag kom in och började göra värnplikten, och det var ju liksom rena ramaturen, tyckte jag. Att jag åtminstone hade någonting att göra. Men sen kom jag in och fick möjlighet att läsa matematik och sen bara fortsatte liksom. Ja, eller rättare sagt, det intressanta är att jag läste på Stockholms universitet som organisation, men rent fysiskt var det både på Stockholms universitet och på KTH. Och sen hamnade jag på KTH, men examen är på Stockholms universitet.
Och det här matematikspåret, vad var tanken där? Att,
ja, till att börja med så var det bara att jag kom in och läste någonting. Mm. Så att det hade lika gärna kunnat vara fysik eller kemi eller biologi kanske, men just matematik tyckte jag ändå var intressant, så jag tyckte det var inte helt fel. Men sen efter 2 år då, jag bad ju att få uppskov om värnplikten, så efter 2 år så hörde jag helt enkelt marinen av sig, eller flottan av sig, och sa att nu har du läst matematik och vi vill faktiskt att du ska göra klart din värnplikt, och vi har ett speciellt jobb åt dig här. Och då fick jag liksom mera som ett jobb, ett uppdrag, och faktiskt utveckla ett system just beroende på det de hade lärt mig.
Men hur visste de vem du var? Alltså, fanns det någon?
Nej, det är beroende på att man att liksom, eller rättare sagt, till
ett register eller
ja, just, jag fanns ju där i registret ju, eftersom jag hade börjat göra värnplikten, och var jag, och då måste man begära uppskov, och då talar man om vad man ska göra. Och då fiskar de upp det efter 2 år, att nu har du läst 2 år matematik här och nu behöver vi dina kunskaper, som vi hoppas att du har.
Hur upplevde du det då?
Ja, alltså det var ju, alltså på den tiden, vad ska man göra liksom? Man kunde ju vapenvägra och liksom och sånt, men det är liksom, jag är mer sån som lyder liksom, så att okej, okay, då får man väl göra. Nej, men däremot så tyckte jag uppdraget var intressant, så att då gjorde jag det. Så att då
vad
blev
var
det mer som ett
då?
Jobb. Ja, då var utvecklat ett system som användes för minröjning till sjöss. Så att det utvecklade jag och användes det i 10 år. Mm. Så det var ju roligt liksom också att inte bara göra någonting som krävde mina kunskaper, utan dessutom att det faktiskt användes på riktigt. Så att det var,
ja. Hur gjorde du för att utveckla? Var du ensam om det? Eller var
ja, just det. Eller? Ja, eller jag hade ju de som var sakkunniga om minröjning, fast de kunde ju inte liksom matematiken och datorerna då, så att jag gjorde den delen. Men jag jobbade ihop med minröjare som var liksom yrkesfolk i flottan.
Alltså, hur kommer det sig att du kunde ens skapa ett sånt system? Alltså, du har läst matematik, ja, men det kanske inte räcker att bara ha läst matematik.
Eller? Ja, eller just det där räckte väl rätt mycket sånt där, liksom intresserad av navigation och matematik. Och sen liksom, för på den tiden, just det systemet, var inte så där jättemycket nätverksteknik. Mm. Det är det som egentligen är, liksom, utan det kom in liksom i samband med det, beroende på att det jobbet jag gjorde på marinstaben, så blev det också en del nätverksarbete också. Och då började jag förstå det här med kommunikation, att den gamla tidens kommunikation som vi då använde mellan fartygen och på fartygen var ju helt stenålders.
Hur fungerade den? Liksom?
Ja, genom att man i praktiken så har man ett sätt att kommunicera. Alltså för varje applikation hade man liksom en telefon eller en mackapär. Man hade en sak för varje sak. Så att det var ju miljoner radiosystem och miljoner kommunikationsgrejer. Och det där var ju jättejobbigt att hålla reda på, och bara hälften funkade.
Så har du det då liksom redan? Att du hade liksom uppfattat det på det sättet? Till liksom,
ja, jag tyckte det var väldigt jobbigt, för jag ville ju använda något av de här systemen för mitt, liksom, för det jag utvecklade då. Men det var ju väldigt, väldigt jobbigt. Och då i samband med det, och när jag sen kom tillbaka till KTH, så behövde jag också, som alla som läser på högskolan, så behövde man tjäna lite pengar för att ha råd att betala alla pubbar man gick på. Och då började jag undervisa på KTH. Men också arbeta i systemgruppen, och då var det ju den gruppen som helt enkelt byggde upp internet i Sverige 86. Och mitt jobb var då att börja jobba just med DNS-protokollet. Det blev mitt jobb liksom.
Vi har ju pratat med några av de här personerna som du jobbade med då, för att det var ju ni som var internet så att säga i Sverige. Kan du beskriva den här arbetsplatsen? Det var ju... Man skulle ju få plats med alla i ett rum här liksom.
Ja, och det intressanta är att vi var heller inte bara en grupp. Vi var faktiskt flera olika grupper på olika delar av KTH. Det var helt jättemärkligt egentligen. För att, precis som du säger, så var vi färre än i vilket företag som helst. Och ändå så satt vi inte i samma rum liksom. Utan var och en gjorde sitt, och en del höll på med routingen, en del höll på med sladdarna, och jag höll på med DNS, och någon annan höll på med mail liksom. Och så där, och så funkade det. Och så var det några... Vi var ju ändå rätt många på KTH eftersom det var vi som höll ihop arbetet, men det var också en del i Linköping, det var liksom någon i singular liksom. I Lund och några i Göteborg och sådär. Så träffades vi allihopa på konferenser och sådär någon gång då hade vi liksom möte för oss som byggde internet, och så alla vi liksom 100 eller vad vi var liksom, hela Sverige träffade. Så det var väldigt skojigt.
Hur gammal var du här liksom, när du började
fick det här extra knäcket? Det var 85 var jag 20 då, så att det var mellan 20 och 25 år som jag började med det här. Som jag började med det här, bygga internet. Mm. Så till skillnad från dagens folk som liksom föds med internetaccess, så var det liksom min internetaccess. Jag var först liksom då mellan 20 och 25 när jag fick min första IP-adress liksom.
Första gången du mötte internet, så kommer du
ihåg
det?
Ja, eller rättare sagt, så här var det. Man kan väl säga att datorer och kommunikation använde man ju liksom även på universiteten innan dess. Att redan när jag började läsa 84 så använde man elektronisk post, eller det som då elektronisk post och kom, och liksom den här typen av system. Men de första, liksom, första gången man verkligen använde internetprotokollet personligen, och inte bara att den maskinen man har internetaccess, det var ju först 86 när jag kom tillbaka liksom från... Alltså när jag började jobba på KTH, började jobba med DNS. Och det var ju lite speciellt alltså, naturligtvis, och det kommer jag ihåg. Och sen nästa steg är naturligtvis hösten 89, när vi får vår satellitförbindelse till USA, när Sverige på riktigt blir inkopplad till NSF-net. Och det var ju väldigt speciellt när man kunde göra FTP första gången till MIT. Det kommer jag verkligen ihåg, att jag satt vid tangentbordet och gjorde FTP till MIT och hämtade en fil. Jag kunde inte ens vara av för någonting. Det var säkert inget intressant. Så bara för att se att det funkade. För det var lite extra en kick första gången man hade en förbindelse som var sån.
Men man får säga att på den här tiden så fanns det ju också en anledning till att det ändå var förhållandevis få personer som ägnade sig åt det. Det är väl för att det var en angelägenhet också för ganska... få, eller för det var just universiteten.
Ja, det var ju bara universiteten.
Det var ju inte, allmänheten hade väl inte någon jättestor...
Nej, utan det var universiteten, det var en del företag, det var till exempel forsknings... allting som hade med fysikforskning att göra. Man kan väl säga att datakommunikation var väldigt mycket kopplat till CERN. Så att de universiteten och så som hade koppling till CERN hade någon typ av liksom internet eller decknet var väl det dominerande protokollet då, inte IP. Och sen dessutom var det väldigt mycket inom fordonsindustrin. Volvo hade naturligtvis access, Saab hade motsvarande sak, rymdobservatoriet hade också liksom de här som behövde kommunicera och föra över information. Så att det är också någonting som brukar säga att det går lite hand i hand, möjligheten och behovet att kommunicera och möjligheten att kunna digitalisera information. För att liksom, egentligen behöver vi båda två, det där gick hand i hand. Så att de som behövde kommunicera då, det var de som kunde digitalisera sin information. Så är det så att du digitaliserar information så behöver du kommunicera den och flytta den. Och det var de som behövde, liksom, hade motsvarande internetaccess då.
Den här frågan är ju given och har säkert fått många gånger, men förstod ni då vad internet skulle kunna liksom få för konsekvenser för samhället?
Alltså, för riktigt ärligt så kan man väl säga nej. Å andra sidan så måste jag säga att jag lite grann, till skillnad från del andra som såg det lite grann som en teknikhobby då, vilket var väldigt, väldigt bra, för det gjorde ju att de löste alla problemen, som alltså inget ont med det. Så jag absolut hade drivkraften och såg att med hjälp av internet och IP-protokollet så får man en abstraktionsnivå, vilket gör att man kan implementera precis vad som helst ovanpå det. Och det hade jag då sett i mitt arbete i flottan, att man har liksom 7000 olika saker och alltså hur komplicerat som helst. Och det gör att, vänta nu ett tag, vi kan faktiskt ersätta alla de här kommunikationsmetoderna genom att utveckla tjänster på IP-protokollet. Och sen kan vi göra IP-protokollet så att det fungerar över all olika typer av transmission, oavsett om det är radio eller internet eller koppar eller fiber eller vad sjutton är, brevduvor eller vad det nu är för någonting. Och den där extra abstraktionslagret, det påstår jag att det var absolut min drivkraft från början.
Så du såg potentialen,
ja,
i
absolut.
Systemet?
Absolut. Det vill säga att det skulle ge en möjlighet för innovation. Och det är det som man idag pratar väldigt mycket om som på engelska som heter som eller man, alltså, man behöver inte be om lov att tillhandahålla en tjänst. Ja. Så det är liksom permissionless innovation, liksom att man kan uppfinna, man kan hitta på nya tjänster. Det som idag folk tar som helt naturligt, att man kan göra en app som man sen säljer liksom i någon av de app store som finns, eller man gör en webbsida och pris vad som helst på den. Jag menar, på den här tiden, ska man komma på 80-talet, då var det ju precis i den eran när vi helt plötsligt fick köpa telefoner från någon annan än Televerket. Alltså, vi fick inte ens på den tiden koppla in vad vi ville i telefonjacken. Ja. Och de roligaste tjänsterna var när de kom med liksom stjärna fyrkant, två tjänster om året. Alltså det är det vi ska komma ihåg då, alla unga människor
på 90-talet också.
Precis, alltså modemen hade inte avreglerats. Du var tvungen att hyra ett modem. Alltså, om du överhuvudtaget ville ha ett, liksom, om du kunde ha ett.
Så det var en annan värld. Så.
Det är en helt annan värld. För att liksom, vi hade inte multipla telefonioperatörer, vi hade inte liksom, du kan inte välja vilken mobiloperatör du ville ha, om du ville ha liksom.
Och så kommer den här tekniken, och så kommer som den här du ser att det här kan slå ut resten.
Det här öppnar upp alltså valfrihet och möjlighet att flytta alla tjänster vi har, tv, radio, distribution av digital information överhuvudtaget. Så att digitalisera musik gjorde man inte heller då. Så att det kommer tillbaka till det här, de här två sakerna som hänger ihop, som jag ändå tycker är viktigt att se dem som varsin. Digitaliseringen och möjligheten att föra över den digitala informationen.
Under de här sena åren på 80-talet så händer det ju otroligt mycket spännande saker som vi skulle kunna prata i hela den här intervjun om. Alltså, om Nordnet till exempel, Sunet, sen så Snus och Svipnet. Ja. Men vi kan väl prata lite om det som du gjorde. Du pratade om DNS:er.
Ja, just det.
Det var ditt första extra knäck.
Ja, för att det som i början av användningen av IP-protokollet så hade man inte DNS-protokollet, utan då hade man en fil, och i den filen hade man alla datornamn och alla datorers IP-adresser. Och den där filen skickade man runt mellan alla datorer. Så innan man då öppnade en förbindelse till en viss dator, det vill säga en viss IP-adress, så tittade man den här filen. Men det där skalade inte när det blev tillräckligt många datorer och filen blev för stor, och dessutom hade vi väldigt lite bandbredd. Vi hade bara 56 kilobit per sekund från Stockholm till USA, liksom, för hela Norden. Ja. Och den var inte full, men ändå. Det tog väldigt mycket, stor del av bandbredden att föra över den här filen. Och då var mitt första jobb då att liksom, ja, men vi har hört om det här nya som heter DNS. Kan du skriva ett program som konverterar den här textfilen till konfigurationsfiler för DNS? Så vi kan börja köra DNS men fortsätta administrera det hela i de här textfilerna. Och då skrev vi det här programmet och fick liksom betalt per timme. Och sen så tyckte de, ja, men det där gjorde du bra. Vill du ha en anställning här? Så att det var så det hela började då.
Vilket var ditt nästa uppdrag efter det? Då?
Ja, sen var jag jobbade som vanlig systemadministratör där och jobbade mycket med elektronisk post och mail och började köra IRC och sådär som jag sen slutade med innan de andra började med det. Så att jag jobbade i den här gruppen som skötte om väldigt mycket applikationsnivåer då, så att det var väldigt mycket mail och DNS för mig.
För just det här med mailen leder vidare. Nu hoppar vi fram lite i tiden här. Ja. Webben är skapad och runt 91, va?
Ja, just det, precis.
Så du får ett nytt uppdrag med mail. Kan du berätta?
Ja, så att vad gäller mailen då så började vi naturligtvis på kontor redan från början. Var det problem med att man inte hade OAU överhuvudtaget på terminaler och sånt där. Och då började det fanns en massa olika teckenuppsättningar. Det var problem med konvertering av filer och filnamn. Och det var ett himla trassel. Och dessutom så var det därmed problem att skicka elektronisk post med svenska tecken i brevkroppen. Bara det var ju svårt mellan datorer. Och då började vi aktivera oss i det som heter Internet Engineering Task Force, som är den största eller standardiseringsorganisationen för internetprotokoll. Och då tyckte vi att det här med svenska tecken måste vi lösa. Och då började vi skriva ett förslag då som till slut blev The K2H Proposal. Som tur var så var det inte det som gick igenom då. Utan det blev det här som heter MIME istället. M-I-M-E. Men det gjorde ju att vi fick kontakt med, rätt bra kontakt med just de här, just IETF.
Din roll i det här med de svenska tecknarna, det är ju någonting som alla svenskar kan relatera till.
Ja, alltså man kan väl säga att just den här kodningen som alla ser är lika med E4 och sådär i mejl ibland, som tur var så ser man inte det så ofta idag, det som är quote printable. Det var rätt mycket av det som vi och några till i världen tyckte att men det är så här vi bör göra så att det blir bakåtkompatibelt. Och den tanken att koda på det viset, det återförde jag till DNS senare då, i början på 2000-talet, när jag var med och utvecklade och skrev standarden för internationella domännamn som är på precis samma sätt. Fast där är då XN minus minus och en massa andra bokstäver då, men att man gör en kodning av tecknen som sen får så att visningen blir korrekt, men man använder den gamla standarden för överföringen av information.
Det här med MIME och IETF, är det ditt första möte liksom med internationella internet? Liksom,
ja, eller det hängde väl ihop lite grann med, alltså det är så svårt att säga eftersom vi var så pass få, alla pratade med varandra, så att det var ju liksom en del träffar också som hölls i Stockholm som Nordnet-konferens, och då var liksom Tim Berners-Lee och andra var i Stockholm, och sen så umgicks vi och träffade varandra och pratade om World Wide Web, och jag tycker att World Wide Web var jättedåligt att gå för, var mycket bättre, och sen hade jag ju fel då också, som tur var. Tim Berners-Lee hade rätt.
Att det fanns ju en poäng med Gopher också, va?
Det fanns en poäng med Gopher, och det var just att man i länkarna visste vad länken pekade på. Okay. Och det tyckte jag, det var den ena saken. Den andra var att jag var irriterad av att HTML inte var någon riktig sidbeskrivningsspråk med sidhuvud och sidbredd och sånt där. Men det har mer lagt till nu. Nu finns ju CSS, så att, men från början var det ju rätt dåligt.
Sa du det till Tim?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja.
Hade du något att säga till om då? Lyssnade
Nej, naturligtvis inte. Det är precis som vilken minister som helst. Varför ska folk lyssna på honom för? Nej, men naturligtvis prata om det. Men sen förklarade han ju också att målet var ju bara just att för honom var ju målet att på ett enkelt sätt få till länkar mellan dokument. Mm. Och om bara det är målet plus att det ska vara enkelhet, då kommer det vinna. Och det hade han ju helt rätt i. Mm. Så att liksom, det gäller ju ibland att liksom som ingenjör då, som jag, så vill man ju ofta ha perfektionism. Man vill göra en jättebra lösning. Men ibland är ju 50% lösningen tillräckligt bra, den som vinner.
Precis. Vi ska nämna att innan vi hoppar fram lite i tiden kanske, så att Swipnet var ju Sveriges liksom första internetleverantör.
Precis.
Och där var du en bidragande orsak till att det blev... Att det blev en av dem.
Ja, precis. För att det var väl helt enkelt så att vi på KTH, vi körde då UCP som var elektronisk post. Och dessutom så när vi fick anslutning till International Science Foundation 89, så är det så att NSF var man tvungen att skriva ett avtal med som sa att kommersiell användning fick man inte ha. Mm. Så att innan dess fanns det en möjlighet för kommersiella företag att vara anslutna till Sunet. Men det var tvungen att liksom, så vi var ju tvungna helt enkelt att bokstavligen koppla bort sådana som inte var forskningsorganisationer. Och det ledde till att det fanns ett behov av en kommersiell internetoperatör i Sverige. Och där var det ju väldigt mycket förhandlingar med Televerket om att de skulle börja köra IP, men det ville de ju inte. Nej. Och sen så liksom tyckte Kinnevik att men det här kan vi göra. Det här var liksom, men det är en separat historia som tar en timme att diskutera bara det, hur det gick till. och 7 ölbackar och några tårtor och sådär. Men hur som haver, i slutändan...
Var det med Jan Stenbeck och 7 ölbackar?
Precis, ja, lite grann sådär. Ja. Hur som haver.
Spännande.
Ja, just det. Ja. Men i varje fall, det hela slutade då med att föreningen Snus startades. Och då skrev det så en överenskommelse som sa att Svipnet startades under liksom Kinnevik-hatten. Och det där, och under de första 5 åren så skulle Snus medlemmar ha någonting att säga till om vad gäller det produktutbudet som Svipnet skulle erbjuda. Och efter 5 år så skulle Svipnet inkorporeras i den normala Kinnevik liksom, gruppen kan man väl säga. Och Svipnet startades då våren 91 och 1 mars 91 ungefär, plus minus någon dag, anslöts de första kunderna. Och därmed så var Svipnet verkligen Svipnet mellan 91 och 96. Så att där liksom, så den perioden är väldigt intressant, just att en organisation, en användarorganisation som Snus hade ett inflytande över de produkterna som en kommersiell aktör tillhandahöll.
Ja, för där släppte ni lite ifrån er internet, får man säga, till folk. Det är nu som i början av 90-talet som det börjar hända saker.
Exakt, för de flesta. Just beroende på att kommersiella aktörer kunde inte vara slutna till NSF-net och därmed Sunet, så kunde inte kommersiella företag få en internetaccess förrän dess att Svipnet började 1 mars. Den andra saken som hände var att UCP, alltså mail över uppringd modem, alltså inte IP-access, lämnades också över från KTH för, liksom, för icke-universitet, från KTH också till Svipnet. Så att även UCP-mailen togs över. Och det blev ju då första bootstrappen av alla mailkonton som Svipnet hade.
Ja, apropå mail, nu hoppar jag fram lite i tiden här. Ja. Nu närmar vi oss starten för de flesta vanliga människors internetdebut. 94 är ju val i Sverige.
Ja, precis. Så mellan 91 och 94, precis som du säger, det gick otroligt fort där. Så det är en extrem skillnad mellan de som körde internet liksom september 90, sommaren 91. Då fanns det fortfarande bara en internetleverantör. Hösten 91 kom Tipnet och sådär, bla bla. Så 94, jag visste, men nu är det helt annorlunda. Nu har vi ju liksom en värld, nu har vi webbsidor och sånt där. Och då har Skatteverket vid valet innan, när det nu var, betalt jättemycket pengar till en kommersiell aktör och tyckte att nu ska ni hjälpa oss att sprida valresultaten på valnatten. Och det hade gått kungligt dåligt för jättemycket pengar. Och då är det någon person på Skatteverket som har en helt jävla galna idé, det måste man ändå säga. Och tycker att låt oss använda internet för det här, alltså...
Ja, precis. Vad är det?
Ingen aning, liksom. Hur kan någon komma på den galna idén? Men då kontaktade de då Tele2 i någon kombination, och Tele2 bestämmer sig för att nej, men det här kan vi testa. Men då behöver vi då Tele2 för att kunna distribuera valresultaten hjälp med folk som, liksom, som vet hur man bygger saker och ting. Och då var det mig, en av dem, vi var 4-5 personer som hjälpte till att bygga ihop det systemet som då Tele2 Svipnet använde. Och då distribuerade vi alltså valresultaten via elektronisk post över UCP och internet, så någon som antingen uppringde modem eller via internet.
Men någon som lyssnar på det här i efterhand, nu är ju att skicka ett e-post är ju inte världens största grej idag.
Nej.
Men då, vad fick det för effekter liksom, att man bara kunde erbjuda den här tjänsten?
Jag tror ju att det här var en av de stora grejerna som hände i Sverige som har med internetutbyggnaden att göra, och jag är väldigt glad över att liksom fått hjälpa till med det här, för den stora saken var den att om det inte var som så att man kunde ta emot elektronisk post från oss då, från Svipnet, då fick man inte valresultatet på valnatten. Och det innebär att all media, tidningar, tv, radio, alla var tvungna att skaffa sig mailkonton. Och det var ju lite grann naturligtvis baktanken rent affärsmässigt till Tele2 att göra reklam för det här. Och även andra som vi samarbetar med, det var inte bara Tele2 utan liksom resten av internet Sverige, liksom, alla 25 bolagen på den tiden eller vad det kan varit, tyckte det här var en fantastiskt bra idé att sprida internet på det här viset. Så att helt plötsligt hade alla tidningar elektronisk post. Och det gjorde dessutom att sådana som Aftonbladet, Sveriges Radio, men vänta nu, att World Wide Web finns också. Om vi ändå får in det här, då kan vi lika gärna presentera valresultaten också. Så vi hade ju en egen webbserver med valresultat. Men dessutom så hade ju tidningarna också liksom sådana, så de första webbsidorna kom. Men den stora grejen var just att tidningar och så fick elektronisk post. Och då kunde de helt plötsligt använda elektronisk post som kontakt. Liksom, kontakta oss var inte bara ring där telefonnummer, utan också du kan också skicka mejl.
Just Aftonbladet.se:s första hemsida kommer väl i
I den vevan, ja, precis.
Kultur, deras kulturavdelning som får en egen sida.
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja. Men Aftonbladet var ju absolut en av de första som jobbade med det.
Fram till nu då, 94 ja. Är ju nu då, ja. Så har ju du jobbat på KTH, ja. Jag vet. Ja. Men vad händer sen? Det är ju nu som du blir liksom James Bond.
Ja, men, eller man kan väl säga just valresultatet var väl det första egentligen. För då var det jag och några till som visade att vi visste verkligen hur man byggde något stabilt. För att det var ju första gången jag verkligen hade, ja förutom det jag gjorde åt Försvarsmakten då. Men det var ju första gången jag verkligen byggde någonting som verkligen var tvungen att fungera. För Skatteverket hade ju verkligen hört av sig till oss och sa förra gången det var val så kom inte valresultatet till Sveriges Television. Vi var tvungna att använda fax. Och liksom skriva in saker. Så det var ju verkligen kniv mot strupen att det skulle funka och ingen hade gjort det förut. Men uppenbarligen så visste vi hur man gjorde. Och då blev, tyckte jag liksom, det här med robusthet och sånt var ännu mer intressant. Och då blev det ju diskussioner om att också liksom, hur ska vi hantera de här knutpunkter i Sverige, det som sen blev TU-stiftelsen som äger NetNode där jag arbetar idag, starta I-stiftelsen som tog hand om domännamnen. Det blev liksom den typen av diskussioner om hur vi ska skapa robusta, inte bara teknik som är robust utan också robusta institutioner för att se till att vissa gemensamma funktioner för att få ett väl fungerande internet i Sverige skulle funka. Och då ville jag jobba mer med det och dessutom ville jag jobba mer med DNS och forska lite mer. Jag var ändå akademiker i botten och pratade med KTH om det, att jag ville ändra min tjänst. Men det gick de inte med på, för de tyckte jag var en jättebra systemadministratör, vilket jag kanske var då. Men de tyckte i varje fall det. Och då tyckte jag att nej, det här var inget roligt längre, så då flyttade jag till Kanada. Tyckte att nu, tack och hej, leverpastej, och så drog jag.
Men du högg inte ved i Kanada?
Utan... Nej, det gjorde jag inte, utan det var alltså en firma som heter Bunyip som är den som gjorde sökmotorn Archie, som var sökmotor för framförallt FTP-sajter, som ville ha hjälp. Och de hade ju träffat tidigare på 90-talet ihop med mitt arbete med när jag träffade andra. Okay. Så då började jag jobba för dem och göra sökmotorer, och då gjorde jag katalogtjänster, och det var bland annat Skolverket i Sverige var med i det, och universiteten i Kalifornien och Kanada, och de ville ha. Och då började jag jobba också med Unicode och fortsätta jobba med internationella tecken och så.
Vi kan väl passa på att gå igenom här när vi pratar om ett jobb du faktiskt har tagit, de här jobben du inte har tagit. Ja. Du fick ju någon fråga av Tim Berners-Lee också.
Ja, han frågade alla då. Han ville ju att alla skulle jobba med World Wide Web. Och då när han var på KTH då, så upptäckte han att jag var en av dem som hade programmerat på Mac. Liksom. Kan du inte skriva en webbrowser för Mac? För vi har ingen sån. Vi har bara på Next. Liksom. Ja. Vi hade ju Next på KTH då också. Nej, men det orkar jag inte göra. Det tyckte jag. Liksom. Nej, varför ska jag göra det? Gopher är mycket bättre. så jag skrev inte den första webbrowsern för Mac. Vilka jag säkert inte hade klarat heller, för jag var inte så duktig programmerare, men det är ändå roligt liksom, att listan över saker man säger nej till.
Ja, det finns ju fler saker, va? Skype hade du någon?
Ja, det var ju sen på slutet på 90-talet så jobbade jag med på Tele2 då, med Zennström och folk i Estland också, för att och det var ju så mina kontakter med Estland började då, att jag jobbade väldigt mycket med, alltså med Tele2s uppstart i Estland, och då ville de ju liksom starta det som blev Kasa, och sen, de hade ingen aning om det som sen blev Skype, liksom, skulle inte följa med här. Och så, nej, jag jobbar mycket hellre och får en månadslön, och min magsår klarar inte liksom det där med startup-världen. Och det har hållit fast vid genom alla åren, och det har faktiskt antagligen varit med räddning. Å andra sidan så är det ju rätt intressant att inte varit med. Det hade varit intressant att vara med också.
Ja, men Microsoft var väl också någon förfrågan från, vet du?
Ja, det är väl ett samarbete då, när vi jobbar på Bunyip så vill ju Microsoft ha hårdare samarbete, men det tackade vi nej till också. Så att, vilket också kanske var bra, jag vet inte.
Hur kommer det sig att du har ju inte bara tackat nej, du har gjort
nej, jag tackat jag också.
Men hur känns det när du så här blickar tillbaka på de här möjligheterna, som Skype till exempel, då hade du...
Livet hade blivit annorlunda, så kan man säga.
Hade du förändrat ditt liv då, om du hade haft de där miljonerna?
Ja, det hade vi gjort, men om vi tar naturligtvis hade vi gjort det om man haft en annan ekonomisk situation. Men jag tror att däremot är det som så att genom att jobba på Cisco, som jag då började göra 2000, jag lämnade Tele2 där jag jobbade, så var det också så att vi ska inte glömma att jag kunde engagera mig mer i just policyarbetet. Både internationellt som jag jobbade då, jag hjälpte till med uppstarten av det som idag är ICANN vad gäller policy för domänen. Jag hjälpte till med att skapa det här med liksom ombud och registrarer och sånt där som i domänen Sverige. ja, som vi pratade om tidigare, Ulrika Messing hörde av sig 2003. Så att jag har ju valt en annan väg, och där har jag ändå varit rätt lyckosam, även om alla inte har lyssnat på mig som de borde ha gjort.
Sen du reste till Kanada så är du ju lite av så internationell resenär, internettjänst, om man ska säga.
Ja, så kan man säga.
Inofficiell IT-minister lite också. Sådär.
Jo, nej, men det är väl också så att från det att jag lämnade KTH för att jag inte tyckte att KTH stöttade mig tillräckligt, vilket by the way, liksom, jag förstår dem, det är inget problem överhuvudtaget, men från det med Bunyip, både Bunyip, Tele2, Cisco och nu Netnode har ju stöttat mig extremt mycket, så på så vis har jag varit en väldigt, väldigt, alltså jag har haft en väldigt tur och haft väldigt bra arbetsgivare, väldigt bra chefer som har låtit mig arbeta med de här frågorna, för det är inte alla som kan göra det.
Så vilken har varit din drivkraft att göra detta istället för att sitta på?
Drivkraften är precis samma som från början, nämligen att jag tror att internet, alltså en blank öppen internetaccess, är som en skridskobana, allmänhetens åkning. Alla får göra precis vad de vill samtidigt, och så måste vi bara ha det.
Och
så har det varit alltså sedan de senaste 30 åren, och det är det fortfarande. Jag ger mig inte.
Men vi backar tillbaka här lite till 90-talet igen. Det var ju så trevligt där.
Ja, det var lite trevligare när det var färre och inte så mycket spam och sånt där. Det var jättetrevligt.
Du nämnde ju Ulrika Messing, men hon var ju inte den första regeringsrepresentanten som kontaktade dig.
Nej, det började väl då i och med att jag jobbade tekniskt inom ITF, så blev det ju som så att när då Network Solutions som sålde komdomäner, när det blev diskussioner om huruvida de kunde splittras upp och hur skulle man lösa upp det här monopolet, och då var frågan, kom då till ITF och till tekniker, vad det fanns för tekniska möjligheter till att lösa upp monopolet och skapa konkurrens. Och då blev jag inblandad i de diskussionerna, och NTA, alltså motsvarande näringsdepartementet i USA, hörde av sig, och jag blev då del i en liten grupp som helt enkelt hittade på det här som nu är Registry-Registrar-uppdelningen, där Registryn har toppdomänen och har monopol, men registrarerna som konkurrerar med varandra, det är de som man köper domännamnen hos.
Hur pass...
Alltså, och det i sin tur ledde till skapandet av ICANN. Ja.
Just det. Hur pass inflytelserik skulle du själv säga att du varit? Liksom, hur kan du fatta beslut själv, eller liksom, är det väldigt demokratiskt? Eller liksom,
man kan väl säga demokratiskt, man ska använda lite försiktigt med ordet demokrati, för demokrati implicerar väldigt ofta att man när man inte är överens, att man röstar om någonting, och att en minoritet blir överkörd, alltså en numerisk minoritet blir överkörd. Vi pratar istället om att man är en mindre grupp personer, eller en grupp personer som använder något som kallas för konsensus, att man helt enkelt diskuterar tills dess att man överens om vilken väg man ska gå framåt. Då kan det fortfarande vara de som har en annan åsikt, men man blir ändå liksom överens om att gå i en viss riktning. Så att så har det ju varit sedan dess. Menar, det är väl som alla yrken, liksom, att vara förhandlare och kunna driva sådana processer är väl också mer eller mindre framgångsrikt. Och det är väl del av det här, att jag kan prata för min sak. Att det är en del saker jag har lyckats prata, liksom, prata för, oavsett om det är bra eller dåliga saker. Jag har ju lyckats prata igenom dåliga saker också. Men ser jag så här i efterhand. Men på så vis har jag varit inblandad i sånt sedan 97 ungefär.
För då började du prata mot politiker och mot mer allmänhet och inte bara tekniker.
Ja, nej, men det är riktigt.
Vad är skillnaden? Liksom?
Skillnaden är att man måste inte bara förklara teknik i termer som inte är tekniska, utan man måste dessutom, det är två saker till. Det ena är att man måste använda termer som den man pratar med förstår. Så man måste översätta till exempel effekter i det yrke eller den verksamhet som den man pratar med håller på med, eller där de är verksamma. Den andra saken är, för att man ska lyckas framförallt mot beslutsfattare, det enkla tricket helt enkelt, att man måste göra väldigt mycket research och förstå vad den personen kan ta för beslut. Så att i Sverige till exempel så skiljer det mellan kommuner, landsting och regering, och då kan man inte föreslå för ett statsråd att den ska ta beslut som egentligen är en kommunal angelägenhet. Och det där är liksom, utan man måste ju bättre man har studerat liksom, vad man vill att personen ska ta för beslut för att nå effekten, istället för att bara förklara att situationen är dålig, den här effekten vill vi ha, så tar man ett steg till och gör lite mer av arbetet.
Har du haft någon agenda, sådär, egen agenda med att jobba mot politiker? Och så?
Nej, det är bara att se till att internet fungerar, och det är det fortfarande.
Hur har du marknadsfört dig, får man säga, när du kommit dit, till Ulrika Messing till exempel, liksom, har du berättat så att detta står jag för?
Ja, det här, alltså, jag kör alltid med öppna kort. Ja.
Vad säger du då?
Det har lönat sig. Till exempel så har jag då de sista 15 åren, jag har sagt det till exempel, jag vill inte ha DAB, jag vill att internet ska användas för distribution av media. Så det ska ni vara medvetna om. Jag vill att man ska samsas mellan privat och offentlig sektor. Jag vill ha svart fiber och liksom tillgänglig, och liksom jag vill att det ska vara någon typ av kontroll över det och tillsyn över det. Och jag vill ha en IT-haverikommission. Och de här liksom fyra frågorna återkommer jag till om och om igen. Och hittills är det bara en jag lyckats bocka av, och det är då DAB som förhoppningsvis är dött.
För den som inte... Man kanske tittar på den här intervjun 40 år i efterhand.
Ja, just, och då
vad,
kan
var,
man...
vad var DAB för någonting?
Ja, det var en jävligt dålig idé. Nej, men så här, det var alltså slutet på 80-talet, ja. Så hittade man på ett sätt att skicka digital radio och inte bara analog radio över radio. Och då tyckte man att det här är någonting man ska ha. Det här är det nyaste och bästa sen liksom färdigskivat bröd. Mm. Däremot är själva den tekniken för digitaliseringen av radion extremt ineffektiv. Och där försökte man genomföra och köra tester från början på 90-talet. Och marknadsfört och tycker att vi ska ha det här. Och det strider då klockrent mot mina övertygelser från mitten på 80-talet. Att vi inte ska ha separata transmissioner för... Alltså olika transmissioner för olika applikationer. Mm. Det ska vi inte ha. Det är bara så fel. Istället ska vi ha en transmission som vi kan använda för allt. Vi behöver abstraktionen däremellan. Men då finns det de som tycker att nej, vi ska ha ett separat transmissionsnät för just distribution av radio. Och det tycker jag är så ofantligt dumt.
Mm. Men så att det var så sammanfattningsvis. Det här var stred mot en ganska viktig princip. Exakt. Som du hade. Liksom.
Principen alltså att man måste ha en abstraktion mellan transmissionen och tjänsten. Och just för internet funkar det väldigt bra att det är IP version 4-protokollet, och nu, i varje fall när vi gör den här intervjun, så är det då IPv6 vi är på väg över till, som är det här abstraktionslagret som skapar det här avståndet mellan applikationen och bäraren.
Så hur ser du på utvecklingen med API:er och liksom inlåsningseffekter där? Liksom?
Just nu är situationen rätt dålig då, just beroende på att som jag ser det, marknadskrafter försöker få kontroll över tjänsterna och försöka låsa in kunderna. Och det är inget konstigt. Jag förstår ju alla marknadsekonomiska aspekter att bygga det som man skulle kunna kalla ett kabel-tv-internet. Det vill säga, du som konsument, du har ett val, eller du som köpare har ett val, men du får bara välja bland de sakerna som leverantören godkänner. Och det där är någonting som man har sett på kabel-tv, man ser det ibland i bilar, man ser det ibland liksom på alla möjliga olika ställen. För det är ju bekvämt att ha på det viset, men det strider ju också då mot den här internetöppenheten där man inte bara ska kunna köpa en tjänst från vem som helst, men också kunna erbjuda en tjänst.
Men du har ju själv iPhone och App Store och sådär.
Ja, absolut. Men jag kan ju
känner du inlåst?
Ja, alltså delvis är det, men jag kan åtminstone med min mobiloperatör så kan jag ju välja att inte ha en iPhone, utan jag kan välja en Android. Det hade varit annorlunda om det var som så att jag var tvungen att använda bara en typ av telefon. Så att valfrihet, det kan ju hända att... Alltså, det bästa är ju om man har en helt öppen miljö, men å andra sidan så kan det ju vara okej om jag väljer en liksom, kabel-tv-lösning eller som iPhone som jag har då, för jag kan ju ändå byta till någon annan.
Jag tänkte prata lite om ditt CV, för att om vi skulle gå igenom hela CV:t så skulle det ta den där timmen som vi har här. Men kan du gå igenom lite snabbt vilka organisationer som du sen du blev resande liksom har jobbat för? Och
man kan väl börja då med Internet Engineering Task Force, där jag började redan början på 90-talet, där som utvecklade alla standarder för internet. Och där har jag gjort väldigt mycket, dels vad gäller Malmö elektronisk post och internationella domänen på liksom för DNS. Och sen satt jag i det som heter Internet Engineering Steering Group, som är ledningen för den här IETF som faktiskt tar de formella besluten om standarderna. Och sen hamnade jag då i Internet Architecture Board, som är den som liksom ser över mer, skriver mer i grundläggande riktlinjer för vilken riktning internet ska utvecklas. Och sen hamnade jag i Internet Societies styrelse worldwide. Och sen efter det, som jag är nu fortfarande, så är ordförande i det som heter Security and Stability Advisory Committee inom ICANN, som har hand om domänen och IP-adresser och sådär i världen. Och koordinerar det arbetet, så att där har jag nu varit ordförande nästan alldeles för länge, men det är bara ett år till så jag slutar där.
Och sen så var du med i någon grupp i IT-kommissionen, va?
Ja, sen så har jag då i Sverige har jag då hjälpt jag till i det som heter Säkerhetsobservatoriet i IT-kommissionen. och hjälpte till med ett par papper, och det var då vi pratade om en IT-haverikommission. Och sen efter det hörde Ulrika Messing av sig, och sen så hjälpte jag då de tre statsråden. Och så, ja. Så
att och sen digitaliseringsrådet här. Jag
precis, de olika statsråden kallade ju sina rådgivande grupper lite olika saker då, så att det var digitaliseringsråd, det var regeringens IT-politiska strategigrupp och så. Det är riktigt. Men de var alltså olika såna här rådgivande grupper till de olika statsråden.
Det låter ju otroligt som att du har en del att göra. Alltså, hur ser en vanlig vecka ut nu för tiden?
Ja, alltså så här, det som skiljer mig från andra, det är väl att, eller så här, det finns ju många som är som mig, att jobbet är samma sak som intresset. Mm. Så att man jobbar och sen så håller man på med sin hobby, och det för mig är det samma sak. Så att det är liksom, och sen sover man, och sen håller man på med sin hobby och jobbar igen. Liksom.
Du har bosatt dig så att du kan flyga lätt.
Ja, för att när jag 2000 började jobba för Cisco och i USA. Men jag ville inte flytta från Sverige. Jag hade redan bott i Kanada, och jag ville inte flytta till USA. Så då efter långa diskussioner då, så blev det, nej, men du kan väl få jobba på distansen då. Så jag jobbar distans från Sverige. Men då var det ju mest Bryssel och liksom Amsterdam och en del liksom Europa som jag reste till. Och då var det helt enkelt mycket, mycket bättre att bo nära Kastrup istället för att bo nära Arlanda och Stockholm. För jag hade ju ingenting med Stockholm att göra. Utan svensk politik kom ju först efter det att jag flyttade till Skåne. Och därför pendlar jag nu då istället.
Flygpendlar?
Ja.
Ja, runt om.
Ja, men framförallt nu mellan Stockholm och Skåne.
Men man tycker ju ändå med internet så kan man jobba mycket på distans.
Ja, och det blir väldigt mycket distans. Och det är liksom, jag har väl en timme telefonkonferens om dagen, och det är videokonferenser liksom varannan dag i varje fall. Men det räcker liksom inte. Och sen är det ju som så att jobbar man med saker och ting i en grupp, så går ju att ha telefonkonferenser, det går att ha videokonferenser, det går att ha mejl, det går att ha chatt och alla möjliga saker. Men rätt vad det är så kör man fast. Och då är det lättare att träffas. Så till exempel den här gruppen då, den här SAC där jag är ordförande, så träffas vi faktiskt varannan månad, för att vi anser att vi behöver det, för att ha gruppen framför en whiteboard är så pass viktigt.
Hade du den där visionen på 80-talet om att i framtiden så kan man sitta på Antarktis och göra allt med virtual reality-hjälmar?
Nej, det hade jag inte så mycket, utan för det har varit så med mig hela tiden, jag har inte varit den som hittat på själva de här tjänsterna. Däremot har jag argumenterat väldigt mycket och förstått att jag vill se till att internet ger en möjlighet för folk att hitta på virtual reality med hjälmarna, förstår vad jag menar? Det vill säga, jag har varit rätt dålig på själva hittepå-grejen då, liksom. Det är ju sådana som Niklas Sändström och andra har jobbat med som har gjort själva hittepået. Utan jag har ju bara försökt se till att den här liksom hockeyrinken är så blank som möjligt, så att andra kan hitta på. Så nej, jag har absolut inte varit någon hittepåare som har fantasier och sånt. Absolut inte, jag är väldigt dålig på sånt.
Men du sopade manegen.
Just det, jag är den som sopar. Alltså, jag är en väldigt tråkig person egentligen. Jag är den som går upp på Dramatens scen och sopar så att det inte är något damm där. Sen kommer andra upp där. Och jag är jättenöjd med att bara vara den som sopar manegen.
Du sopar fint.
Jag är jävligt bra på att sopa. Ja. Så, nej, men det är så här, jag brukar också säga att jag och andra är intresserade av att se till att liksom, internet, liksom, avloppssystemet funkar. Sopet som sopar, sopor liksom, det ska bara funka. Folk, om jag gör mitt jobb, då ska folk inte behöva veta att jag finns. Okay. Och jag är jättenöjd med det.
Men för folk som inte vet ens att det finns någon som gör de här sakerna, ja. Vad är tjusningen med att sopa eller fixa avloppet?
Nej, men det är väl just det här att se till att saker och ting fungerar. Och framförallt då, det som jag jobbar med mycket med robusthet. Är det som så att det blir en stress om det blir mot samhället? Mm. Att då faktiskt se att internet fungerar, att internetaccessen funkar ordentligt. Trots allt, liksom, om det blir en attack, om det blir en, liksom, allt det som man pratar om idag då, med cyberkrig och allt vad det nu är för någonting. Om det är som så att saker faktiskt fortfarande håller ihop. Det är fascinationen att som vi på NetNode distribuerar tid och frekvens i Sverige. Alltså, nu gäller det att se till att liksom, bygga saker som verkligen håller. Alla i hela Sverige ska kunna fråga vad klockan är och vi ska svara på det. Och det. Jag tycker det är en jättekul utmaning. Skittråkigt för vissa då, men jag tycker det är roligt. Som tur är så finns det några fler än mig, men vi behöver verkligen fler rörmockare.
Vi har ju liksom utsett dig till internetpionjär genom att du är intervjuad här. Ja. Ser du dig själv som en internetpionjär?
Ja, tillsammans med de andra så var det ju faktiskt så att vi var ju bara en, liksom, vad kan det vara, 50-100 personer på 80-talet som ändå började bygga med det här, bygga vid internet. Och jag med andra har ju kämpat uppförsbacke. Vi har försökt få elektronisk post och användas när statskontoret sa man skulle använda X400, och jag har kämpat emot DAB och liksom se till att du får inte internationella domännamn. Så att, jag menar, det är inte liksom, väderkvarnarna tar inte slut liksom, men å andra sidan har man ju lyckats kämpa ner några av dem i varje fall, så att på så vis pionjär, absolut. Mm.
Hur skulle du vilja att folk kom ihåg ditt arbete?
Ja, alltså som en av dem som faktiskt såg till att internet funkar. För att jag tror ju absolut att internet är någonting vi kommer ha i hur många år som helst då. Kanske inte i version 4 eller version 6 utan framåt. Men just den här abstraktionen att tjänsterna och applikationerna inte behöver veta om liksom, transmissionen. Det är så en otroligt viktig sak. Så jag ser inte att vi kommer tillbaka, utan det är det som ger möjlighet till att sen när vi väl lyckas göra effektiv digitalisering av information så kan vi föra över det. Och jag tror att vi nu liksom, vi är i början av motsvarande övergång som vi gjorde när vi uppfann ångmaskinerna, alltså när industrialismen kom, att vi nu har digitaliserat. Så för mig är digitaliseringen en övergång från, liksom, från en typ av samhälle till ett annat typ av samhälle.
Det låter ju som att du har lite framtidsvisioner.
Ja, ja, absolut. Ja, ja, men
hur ser de ut när du tittar riktigt långt fram i tiden?
Ja, alltså,
vart är vi på väg?
Ja, alltså, den första grejen som jag tycker att vi ser är det som vi också jobbade med i början på 2000-talet när vi insåg att vi är på väg från ett Sverige där man pratar om att hemmet är din borg, man känner sig trygg hemma, man sitter hemma, det är där man får all hjälp, är det oro så åker man hem och man har vatten och fyller badkaret upp till bredden och så har man vatten och sådär. Man har sina djur och kan slakta sin gris om man behöver. Det är vi på väg från, och istället så känner alla sig hemma där man befinner sig. Och det beskrev vi som Sverige, svenskar i världen. Och det innebär att folk vill helt enkelt kunna komma åt. Man vill kunna betala sina räkningar. Man vill kunna få hjälp av samhället. Man vill få hjälp av staten och kommunen där man befinner sig. Det vill säga, det skiljer inte så mycket mellan vad mantalsskrivningsadress är och var man jobbar. Liksom. Man vill kunna lyssna på radio där man är. Man vill kunna lyssna på Sveriges Television eller titta på Sveriges Television där man är, när man vill. Det där är en jättestor förändring som vi inte har tagit hänsyn till än i våra, alltså i landets organisatoriska struktur. Vi ser det på ett tsunami till exempel i Thailand när alla helt plötsligt vill ha hjälp av Sverige. Vänta nu, men du är i Thailand, du är inte hemma. Liksom. Hur kommer det här sen att du behöver så mycket hjälp trots att du inte är där? Ja.
Och där hade du en roll också.
Ja, vi hjälpte till att bygga telefoni dit för att telefonin funkade inte de första dagarna. Så att jag och vi på Cisco hjälpte till att bygga telefoni därav. Men just för att, och då var det ju återigen så här, folk ringde mig då. men hur som haver. Men den andra delen är då att givet att alla tycker att jag är svensk och vill få hjälp av Sverige där jag är. Vad ska vi göra med jordplätten Sverige då? Och då är det ett annat uppdrag till landet Sverige att se till att Sverige som jordplätt är en attraktiv mötesplats för företag att etablera sig, för konferenser att hålla sig och att folk faktiskt ska vara i Sverige. Just det. Och det där är en jättestor förändring för också liksom, Sverige som land och som, liksom, hur vi utvecklar våra lagar och regler.
Jag tänkte att vi skulle avrunda här, men vi kanske skulle avrunda där vi började lite, att prata om det här med att vara IT-minister. Ja. Låt säga att vi röstar fram dig till IT-minister. Ja. Så vad kan vi förvänta oss?
Jag tror att ni skulle kunna se, att ni skulle se betydligt mer, att jag skulle konstant fokusera mycket, mycket mer på de sakerna som jag tycker att regeringen idag då, 2016, har glömt lite grann, nämligen att se till att den här hockeyrinken funkar. Att internetaccessen blir så pass bra så att privat sektor och, liksom, och alla andra och offentlig sektor kan bygga de tjänster som behövs för hälsa, för att folk ska kunna bo hemma, för att folk ska kunna vårdas hemma och sådär. För vi är inte där. Och jag tror tyvärr att för många, inklusive i regeringen, tar för givet att till exempel internetaccess funkar. Och så är det, ur min synvinkel är vi absolut inte där.
Tack så mycket.